En podcast från Aftonbladet Ledare.
Jag skulle kunna tänka mig att när vi tittar tillbaka på detta och tittar på valanalysen, då var det nu som de rödgröna förlorade.
Men det känns ju också som att han har blivit lite hög på sin egen roll, Andreas Norlén.
Har man lovat skjuts så har man, Jonna.
Röda tråden. En podcast från Aftonbladet Ledare.
Tisdag är det idag och det innebär ett nytt avsnitt av Röda tråden med Aftonbladets ledarsida. Med oss i studion är Anders Lindberg, Jonna Sima och jag, Kalle Sundin, som agerar programledare idag. Vi slösar ingen tid utan kastar oss direkt in i första ämnet som är väldigt aktuellt, för att Centerpartiet höll en presskonferens här under förmiddagen som kanske inte är så aktuellt egentligen. Det var ingenting jättenytt, men man vill ändå slå fast sin valplan och kanske framförallt berätta om sitt besked i regeringsfrågan. Det var kanske inte så oväntat att man kommer inte att ingå i, eller man vill inte stötta en regering som tar stöd av Sverigedemokraterna, det vet vi sedan tidigare. Och man vill heller inte bli en del av ett samarbete som leder fram till en regering där Vänsterpartiet ingår i regeringen. Journalistkåren slängde sig såklart över detta med frågor om man faktiskt är beredd att bli en del av regeringsunderlag där Vänsterpartiet ingår men inte en del av regeringen, och det svarade Elisabeth Tannqvist att det är en fråga som är för tidigt väckt. Det vill man inte svara på nu, och la över den bollen till Nooshi Dadgostar. Det är ju hypotetiskt tills dess att Nooshi Dadgostar säger att hon kan acceptera att en regering där hon själv inte ingår, vilket väl är smart spel på ett sätt och vis. Det lägger ju pressen på Vänsterpartiet. Det har vi ju sett komma på den här ledarsidan att det skulle bli på det här sättet. Men det ska ju också tilläggas att det gick ju inte jättebra. Jag menar, frågorna kommer ju fortsätta komma om det här hypotetiska scenariot som ju inte är helt osannolikt om det skulle bli en rödgrön valseger. Så vi får se hur Centerpartiet fortsätter ställa sig till det där. Men det här nya inom citatstecken beskedet då, vad innebär det för det politiska landskapet och valrörelsen? Vad säger du, Anders?
Nej, men det här är ju samma besked som har ryktats om länge. Så att det här är ju det man har trott att Centerpartiet ska landa i. Och då kan man väl säga att det här som du kallade för hypotetiskt scenario, allt är hypotetiskt av det här. Men det mest sannolika scenariet, om man tittar på hur det ser ut just nu i opinionen, det är ju att Socialdemokraterna vinner valet. Och att sen så kommer det att bli en dragkamp mellan C och V här. Det är ju det mest sannolika scenariet. Och då kommer ju, om jag förstår det här beskedet rätt, så kommer ju Centerpartiet att acceptera att V ingår som ett underlag, och därmed är regeringen färdig. Och sen är då frågan, kommer V att acceptera det eller driva fram ett nyval? Och det är ju den frågan som nu Centern bollar över till Vänsterpartiet här. Och svaret på den frågan är väl att det vet vi ju inte. Så det kanske blir ett nyval. Och det här är ju ett problem. Alltså, vill man ha Socialdemokraterna i regering så kanske man ska rösta på Socialdemokraterna. Det är väl det som liksom blir på något sätt kontentan.
Det sa hon faktiskt rakt ut, Elisabeth Tannqvist, på presskonferensen, att de är beredda att driva det till en nyval om...
Nej, jag tänkte om vänstern är beredda att driva det
till en
nyval. Att Centern är det, det förstår jag ju. Därför att grejen är den att Centern sitter ju i situationen att de är i mitten.
Ja.
Vänstern sitter ju i situationen att de är längst ut till vänster.
Det som vi pratade om i förra veckan i den här podden, att de blir ju bara glada, Centerpartiet, om det blir kaos och kanske inte nyval, men i alla fall en situation som gör att Socialdemokraterna och Moderaterna måste samla sig i mitten på något sätt. Jonna, vad tror du? Går det att vinna val på det här beskedet för Centerpartiet, eller går det att växa för Centerpartiet som parti med ett sånt besked?
Nej, det verkar inte så. De har ju snarare gått åt motsatt håll. De har ju sjunkit. Och det är tredje partiledaren på ett år, och det är allmänt stök inom Centerpartiet. Sen tycker jag också att hon, Elisabeth Tand-Ringqvist, har varit förvånansvärt osynlig. Nu var hon med i Agenda i söndags och hade den här presskonferensen. Men jag trodde att det skulle bli lite mer livat med henne som partiledare än det hittills blivit. Och det här beskedet, det är ju precis som hon har sagt tidigare, och inga överraskningar alls. Så att jag tror det här kommer bara passera förbi de flesta. Och man tycker att de... Alltså det är också lite fånigt, tycker jag, att okej, den här röda linjen mot... Sverigedemokraterna, den har de ju haft under många år och det har ju verkligen kostat på Centerpartiet att ha den skarpa röda linjen mot Sverigedemokraterna för att de ideologiskt står så långt ifrån varandra. Men mot Vänsterpartiet så hela tiden så förändras nästan lite argumentationen om varför man har beröringsskräck med dem. Och nu är det enda som är kvar är att de vill höja skatter på arbete. Det känns också så här, ja men vill man få ett regeringsbyte som man ju säger att man vill ha. Man vill byta ut den här tidiga regeringen.
Mm.
Men man sätter krokben för alternativet för att man inte tolererar att ett parti vill höja skatterna på arbete. Och det kanske man kan kompromissa om på något vis, om man verkligen skulle vilja. Så den känns lite, alltså i mina ögon så känns den röda linjen mot Vänsterpartiet lite fånig.
Ja, ja men vi har ju i den här podden och på ledarsidan varit ganska kritiska mot Vänsterpartiet för att vi tycker att de går för hårt med de här kraven om att sitta i regering. Men vi kan ju såklart också säga det att Centerpartiets vad ska man säga, argumentation håller ju inte ihop som du säger. För hon fick ju exakt de här frågorna på presskonferensen. Så varför kan ni inte tänka er att ha med Vänsterpartiet i regeringen? Och då är det ju det hon säger, att det är ekonomiska politiken. Och det låter ju inte som en... Hon pratar ju alltid om att det är värderingsskillningar och en förändring i värderingar hos liksom de konservativa som gör att de inte kan samarbeta med dem. Men med vänstern så är det den ekonomiska politiken, och det borde ju gå att göra upp om man verkligen vill.
Mm.
Men är det inte du, fel Anders? Fråga, tänker jag. Alltså, den viktiga beskedet om man tittar på, om man lägger allt liksom papperna på bordet, så är det viktiga beskedet idag att Centerpartiet accepterar en regering där Vänsterpartiet ingår som en del av underlaget. Eftersom man inte svarat nej på den frågan, nej, så har de därmed accepterat det. Och då betyder det faktiskt att Centerpartiet, vilket är bra, gör en tydlig skillnad på SD med sina rötter i fascismen och sin närhet till liksom nazism och rasism, som ju är väldigt uppenbar i Sverigedemokraterna. De kan inte ens vara underlag för en regering.
Nej.
Medan däremot Vänsterpartiet kan vara underlag för en regering. Och därmed har ju Centerpartiet på ett sätt löst upp den kärnfrågan i frågan om vem kan bilda majoritet. Röstar man på något av de fyra oppositionspartierna, så röstar man på partier som faktiskt teoretiskt kan bilda någon form av regering. Sen kommer inte alla fyra att ingå i den. Och då är vi tillbaka i de här liksom grundscenarierna.
Mm.
Scenario 1, en ren socialdemokratisk regering. Det är fortfarande tänkbart. Jag vet att alla garvar åt det, men faktum är faktiskt att förra veckan satt Daniel Hildén och sa att han aldrig ska sitta i en regering som bygger kärnkraft. Nästa regering kommer att bygga kärnkraft. Så att liksom alla mäler liksom ut sig ur regeringen en efter en av de andra partierna. Ja. Med varje röd linje de ritar upp, varje skott i foten som de gör, så säger de ju också att det blir omöjligt för dem att kompromissa sig in i regeringen. Och om det ska fortsätta vara så här fram till valet, att alla har sina favoritfrågor liksom. Jag har sett en röd linje där och så en röd linje där och så en röd linje där. Du får garnnystan till slut liksom, av det här.
Nej, frågan är ju såklart, går det här att få ihop då? Det är ju inte en jätterolig uppgift för Magdalena Andersson.
Alltså, sa inte också Elisabeth Handringqvist att hon kan tänka sig släppa fram eller stötta en regering med både S och MP till exempel?
Alltså hon sa ju, alltså frågorna handlade ju om Vänsterpartiet, och då, där vill hon ju inte ge ett besked, men som Anders säger så kan man ju såklart tolka det som att om man är tydlig med att vi kan inte ens ha med SD i ett underlag, och så säger man, och vi kan inte ha med Vänsterpartiet i regering, så säger man ju indirekt att vi är okej med att ha Vänsterpartiet i ett underlag.
Mm.
Det får man ju ändå göra den tolkningen.
Alltså jag håller med dig Anders om att det är tröttsamt med de här absoluta liksom, eller ultimata kraven och röda linjerna. Samtidigt så kan man ju sakna ibland från Socialdemokraterna att man faktiskt vill någonting. Där går vår röda linje liksom. Alltså mer än mot Sverigedemokraterna, utan att man har faktiskt frågor som man bara, det där är viktigt för oss liksom. Och att man inte bara är pragmatiska. Så jag tror att jag tycker det är tråkigt när det hela tiden blir att om inte vi får exakt så här som vi vill, så kan vi inte samarbeta överhuvudtaget i en regering. Men jag tror också att man talar ju till sina egna väljare som Miljöpartiet i kärnkraftsfrågan, för att det är så otroligt viktigt för deras väljare och gräsrötter.
Mm.
Så att alltså det är ju bökigt för den som vill bilda regering, men jag förstår också att man visar att man faktiskt vill någonting, och det är också rätt attraktivt.
Först där tänker jag att jag undrar om det inte är så att liksom det var förr. innan det var den här typen av koalitionsregeringar som bildades, att du kunde liksom ha din absoluta röda linje, och så drog liksom Miljöpartiet sossarna i miljöarmen, och så drog Vänsterpartiet sossarna i vänsterarmen, och så blev det ganska bra i mitten liksom. Problemet är bara det att när du har en röd linje som säger vi måste sitta i regering, eller vi kräver detta för att sitta i regering, vad du någonstans säger då det är att det blir ingen regering. Och nu har, jag menar, vänsterpartisterna var ute igår och förra veckan och vimsade om NATO. Man ska förbjuda, man ska dra ner DSA-avtalet till exempel. Det är en fråga om nationell säkerhet. Sossarna kommer aldrig att släppa in ett parti som inte klarar av att hålla nationell säkerhet i regeringen. Det har man aldrig gjort, någonsin. Det var därför Vänsterpartiet inte fick vara med som ett respektabelt parti historiskt. Nu när de gör detta, eller när den här viftar på PKK-flaggor som vänsterpartisterna gjorde, eller något annat av alla de här antisemitismtrasslen, vad de gör då är att de skapar en bild av sitt parti som några som skadar, som drar ner Socialdemokraterna. Och det är ju det här liksom som de måste tänka på när de gör detta, att det är två som krävs för att dansa tango. Det är inte bara så att Vänsterpartiet kan komma till bordet och säga att men vi har de här kraven och ni har inga krav alls. Alltså de måste förstå att det sitter någon på andra sidan bordet som inte vill liksom vara rörigt om nationell säkerhet och inte vill liksom ha röda linjer om kärnkraft och så. Eller var det nu Centerpartiet om de skulle komma med röda linjer. Så att liksom, om man tar bort alla röda linjer och så tänker man istället, vad har vi gemensamt? Att vi vill ha ett rättvisare Sverige, vi vill ha ett jämlikare Sverige, vi vill ha ett grönare Sverige, vi vill ha att hela Sverige ska leva. Det är liksom en gemensam idé. Om man istället fokuserar på det, då kanske den kan bilda en regering.
Ja, för jag
annars
såg,
kommer de att sitta i opposition i 4 år.
Jag var ju bortrest förra veckan, men jag såg Aftonbladets artikel där de intervjuade massa politiska tyckare om det kommande valet och möjligt utfall. Och då pekar ju allting att för en rödgrön seger i höst. Och alla mätningar har ju visat att oppositionen leder. Men det stora männet är ju just den här regeringsfrågan som är, ligger Magdalena Andersson som en black om foten. Alltså så här, att man kanske förlorar på grund av att det är lite rörigt, minst sagt.
Ja, för just de här liksom två partier som då är helt avgörande för ett regeringsskifte går ut veckan efter varandra och ger två besked som inte går ihop, det gör ju väljarna nervösa. Och man kanske då väljer
jag skulle säga att alla tre partierna har gjort det. Alltså Vänsterpartiet säger att de måste sitta i regeringen. Mm. Miljöpartiet säger att de måste stoppa kärnkraftsutbyggnaden för att sitta i regeringen. Och Centerpartiet säger att de vägrar att Vänsterpartiet ska sitta i regeringen. Alltså att alla tre partierna skjuter sig själva i foten precis när det ändå har gått bättre. Jag skulle kunna tänka mig att när vi tittar tillbaka på detta och tittar på valanalysen, då var det nu som de rödgröna förlorade. Det var nu de liksom började skjuta på varandra. Och om ingen av dem backar från det här, så blir det ingen regering.
Nej, men det är någonting som den här ledarsidan har sagt ungefär sedan vintern 2022, är ju att Magdalena Andersson borde bjuda in till samtal med de rödgröna partierna på något vis. Vi sa det senast när Ulf Kristersson hade sitt möte i Sigtuna, var det va?
I Strängnäs.
Sigtuna fel sist också. Ja, Strängnäs, när de hade det där julmysfikan.
Ja.
Att Magdalena Andersson borde göra något liknande, bara för att alltså allt handlar ju liksom om bilden man sätter och vilka som vill samarbeta. Sen att det spretar även inom Tidepartiet vet vi ju, och partiet lägger i sig till. Men man sätter ändå bilden på att man vill samarbeta. Och då sa vi, det är inte så svårt om Magdalena Andersson gör något liknande, och det har inte skett. Så det är lätt att man bara säger att Centerpartiet är jobbiga och Vänsterpartiet är lika jobbiga och Miljöpartiet sätter också ut, alla sätter ut sina röda linjer, men det största partiet har ju också ett ansvar för att, och kunde tagit det tidigare kanske, för att på något vis jämka de här olika viljorna.
Men det tror jag faktiskt att Centerpartiet har sagt nej till. Jag tror inte man vill det ändå. Så och det är faktiskt så, behövs det ens? Alltså det hade väl räckt med att de här fyra partierna bara formerade sig politiskt på ett sätt som gjorde att det skulle kunna gå ihop, att det kan gå ihop på sista raden. Alltså att inte ha väldigt skarpa röda linjer.
Nej, men jag menar det. Ja, men
det hade räckt.
Och också att man visar substansen bakom orden att man vill byta ut Tide-regeringen. Vad innebär det? Jo, men vi har i alla fall en riktning som är gemensam.
Man visar att man i alla fall kommer kunna komma överens på någon.
Får jag komma med en otäck historisk parallell?
Mm.
Högern förlorade valet 94, så det sjöng om det. Sossarna fick, kunde ha fått egen majoritet, men fick inte det, men fick extremt högt röstetal. Man regerade under den här perioden när Ingvar Carlsson ledde regeringen först, och sen så mandatperioden efter tog Göran Persson över regeringen, och sen så skulle högern kunna vinna 98. Alltså de skulle kunna ha liksom tagit hem nästa val. Det gjorde de inte. De bråkade med varandra istället. Och de bråkade med varandra egentligen hela vägen fram till valet 2022. Då fortsatte de bråka med varandra som strategi, högern. Det var då Göran Persson sa att ingen kan bli Lucia, därför att alla fyra högerpartierna sa att de skulle bli parti som statsminister. Sen satte de sig ner och började förhandla. Sen insåg de att men vi måste sluta bråka med varandra, vi måste samarbeta. Och det här samarbetet ledde fram till Fredrik Reinfeldt och den borgerliga regeringen. Tänk om vi just nu är valet 98 eller 2022, eller 2002. Tänk om det är så att det är det här valet som de rödgröna, det är för att de håller på så här, förlorar. Så att, och vi har ju sagt hela tiden att ni måste samarbeta. Tänk om det är så att de gör om nu högerns misstag, så att högern inte blev omvald. Så att, eller inte blev vald, så att säga då. Och de gör om det här nu till att vi kommer sitta här ett år efter nästa val. Rödgröna har förlorat. Jimmy Åkesson är justitieminister. Då kanske de fyra oppositionspartierna börjar samarbeta. Jag börjar tro, om de inte lägger av snart, att det är det vi är på väg till. Därför att det här är så klantigt skött. Och att allt sker samtidigt också. Allt brakar från samma håll. Liksom så här. Så att jag börjar undra faktiskt.
Ja, det kommer vara
alltså, en gång i tiden så var det faktiskt så att Socialdemokraterna vann val efter val efter val efter val på att högern inte kunde samarbeta med varandra. Mm. Och risken är ju att du vänder det scenariot nu. Att det här gänget vinner val efter val.
Ja, vi får se. Valåret har börjat. Ja. Det är små partier som behöver upprätthålla sitt existensberättigande med diverse röda linjer, och ett stort parti som vill regera. Vi får se hur de här olika målen går samman under valrörelsen. Men med det går vi vidare till nästa ämne. Talmannen, Andreas Norlén. Han har fått Försvarsmakten att boka privatjets till honom under officiella talmansresor vid två tillfällen till en kostnad på över 2 miljoner kronor sammanlagt. Det är Dagens Nyheter som har granskat det här. Egentligen så skulle regeringsplanet ha använts, men på grund av tekniska fel eller tekniska skäl så kunde man inte använda det planet, utan då har istället då talmannen stått på sig för att få ett privatjet bokat, alltså enligt reglerna för statsflyg. Och en av de här resorna gick till Genève för världskonferensen för talmän. Den andra skulle ha gått till USA med en delegation från riksdagen, men blev inställd. Men vi fick betala ändå. Och istället för att flyga reguljärt då, så stod man på sig för att få då de här privatjet bokat. Jag ska också tillägga att vid den här resan till Genève så hade man också med sig Japans talman och en japansk delegation som då genom det har man motiverat att man skulle få det här då privatjetet ner till Genève. Man har lovat skjuts helt enkelt ner till den här.
Annars skulle Japans talman aldrig kommit från Sverige. Det är väl kvar här.
Men har man lovat skjuts så har man, Jonna. Mm. Nej, men min fråga till er.
Var familjen med på båda de där? Eller?
Familjen var med på resan till.
Ja, den andra blev ju inte av. Nej. Nej.
Men familjen har ju varit, eller frun har ju varit med väldigt många gånger på såna här officiella resor, fast hon inte har en officiell roll.
Så är det också. Min fråga till er. Är det här rimligt? Ni kanske jag märker det på era svar, men är det här rimligt, ett rimligt sätt att nyttja skattebetalarnas pengar, eller har talmannen huvudet för långt upp i det blå? Vad säger ni? Jonna?
Nej, det känns ju inte rimligt. Särskilt med den här Genève-resan. Den saknade ju helt proportioner, känns det som. Dels så erbjöd de ju honom reguljära biljetter för 17 000 istället för att det nu gick på 660 000 eller något liknande.
Exakt.
Men han utställde ju massa krav på maten, att den skulle vara liksom japansk och frun skulle inte ha någon ost och det skulle vara barnmat och allt möjligt. Det känns lite som att han har tappat markkontakten. Ja. Att han, ja, han har ju rikets näst högsta roll. Men historiskt sett så har ju talmansrollen varit liksom mer en grå eminens som styr riksdagen. Inte någon som flyger runt i privatjet och med för sin familj och sådär. Så att han har ju verkligen förändrat rollen och till det sämre skulle jag säga.
Vad säger du, Anders?
Nej, men alltså, Sverige är ju ett kungarike. Så det finns ju en familj som ju representerar Sverige utomlands och som ska flyga de där flygplanen och leva det där lyxlivet i slott och sådär. Och det är ju kungafamiljen. Det är liksom poängen med att ha det. Vi är inte ett presidentskap. Det finns inget talmansparet. Liksom, det finns ingen rikets andra dam eller såna här saker i våran tradition i Sverige. Utan det där är något konstigt inlån från Amerika, att man tror att på något sätt den andra personen i hierarkin skulle vara en person som är viktig. Alltså, det är han inte. Han kan gott åka ekonomiklass om det är så. Jag gissar att det var business class om det var 17 000 för att åka till Schweiz. Men liksom, själva idén om att det här är en speciell roll som ska höjas upp på någon slags kunglig nivå, den är fullständigt nonsens. Jag tror att det finns en slags moderat grej i det här. Jag är inte jätteförvånad att det är en moderat talman som beter sig på det här sättet. Det är lite som när Ulf Kristersson inte kan skilja på mitt och ditt i Harpsund eller blandar ihop Sagerska palatset med liksom någon lobbyister från något lobby, friskolelobby och så. Alltså att man blir uppfylld av sin roll, att man tror att man är något annat än vanliga människor. Och
de gillar ju det. De har ju också återinfört de här ordrarna också som man ska pryda olika prominenta personer med i Sverige. Så de gillar ju det här.
Fast det här är inte ens ett gammalt Sverige som kommer tillbaka. Det här är ett slags Sverige som aldrig har funnits. Mm. Alltså, det är inte så att talmännen på den tid när liksom fördemokratisk tid, som ju de där ordnarna kommer ifrån, hade den här rollen. Utan det är någon fullkomlig abnormitet att man ska ha liksom den här upphöjelsen. Mm. Jag kan faktiskt inte förstå varför riksdagen accepterar detta. Det finns en riksdagsstyrelse som faktiskt sätter reglerna för riksdagen. Det finns ett kammarkansli som faktiskt är en ordinarie förvaltning som han har förändrat väldigt mycket för övrigt, som många i riksdagen är ganska irriterade på. Men det är klart att den här riksdagsstyrelsen måste ju sätta ner foten mot den här typen av resor liksom. Det är ytterst svenska folkets pengar. Samma riksdag drar ner A-kassan för folk liksom. Mm. Samma riksdagsstyrelse så att säga presiderar över de här partierna som fattar de här besluten och som accepterar detta. Det är fullkomligt koko.
Absolut, men det känns ju också som att han har blivit lite hög på sin egen roll, Andreas Norlén. Alltså, han har ju gjort väldigt mycket som är okonventionellt tidigare, alltså, men som kanske är betydligt mindre uppseende veckorna, som att ge ut en poesibok. Det var ju fint, men det var ju väldigt, ja, väldigt sådär i svenska kanon. Ja, det var, man kan tolka det politiskt det också. Men, och sen så har han väl gett ut en kokbok eller någon bok om hur man odlar tomater. Alltså han gillar ju att vara en offentlig person. Medan man tidigare kanske knappt kunde, alltså de flesta svenskar inte kunde namnet på en talman, så har ju han blivit en slags fixstjärna. Men det får jag också fundera över, till exempel de här talmansrunderna som han höll i efter förra valet, alltså inte 2022 utan, eller var det 2022? Ja, det var 2022. Ja, herregud.
Men du menar de här långa med
decemberöverenskommelsen och januariavtalstiden.
Ja, men var det precis, visst var det tidigare, för, tidigare valet. Ja, som han höll i, och det var ju väldigt utdragen, det var ju på flera hundra dagar där han serverade kakor, och då börjar man nästan undra, var det verkligen så att han inte fick partiledarna att få fram ett regeringsalternativ som skulle kunna röstas igenom i riksdagen, eller var det att han drog ut på det för att han gillade att stå i strålkastarljuset?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte.
Det var det hårdaste.
Jag tror du tänker på 2018 års process, så, och 2022 års process, hur de här liksom hur han ställde sig själv i centrum.
Ja, jag menar det.
Det är ju liksom intressant. Alltså, man undrar ju att... och såna saker. Däremot har jag svårt att tro att han drog ut på tiden.
Ja, men det, man känner ju mer och mer att han njuter så oerhört av att stå i händelsernas centrum.
Okej, men om jag ska spela djävulens advokat här lite, det är ju inte en jättetacksam uppgift just när vi har den här granskningen pågående. Men just det här ni lyfter om att han är mer synlig och han blir ett namn. Är det bara negativt då? För det kan ju också vara så att en talman faktiskt kan vara någon som man ska veta om vem det är. Det finns en funktion att representera då riksdagen. Det är ju inte bara negativt kanske. Eller?
Jag tror att det är så här. Det är en sak att i sin officiella roll vara mer synlig. Det har jag inget problem. Jag tycker att det kan vara kul. Jag gillar honom. Alltså, jag tycker han har varit rolig. Han citerar Runeberg. Han är liksom en personlighet som är kul. Att inte kunna hålla isär det privata och det offentliga är ett problem. Det är ett problem i den här rollen, det är ett problem i Kristerssons roll, därför att man har ganska stort utrymme själv. Så där kommer det till ens omdöme. Det är omdömeslöst att resa på det här sättet som han gör. Det är fullständigt omdömeslöst att välja biljetter för 600 000 när man kan välja biljetter för 17 000. Det är fullständigt omdömeslöst att välja 1,5 miljoner på en resa som sen då visst inte blev av. Nej. Men som, därför att man absolut ska åka med ett privatjet. Alltså det är en livsstil som inte ankommer på valda företrädare. Jag kan köpa att vi är ett kungarike även om jag leder en ledarsida som är emot det faktum att vi är en monarki. Men det är andra spelregler. De här personerna är inte, de ska inte följa dem. De ska följa riksdagens spelregler. De är svenska folkets främsta företrädare. De är inte över svenska folket. De flyger liksom inte omkring på små moln.
Men jag kan sakna i de här granskningarna jämförelser med hans företrädare. För nu vet man inte riktigt hur mycket som sticker ut, men... Även innan veckans granskningar om de här resorna som du nämnde för 2 miljoner kronor så har han ju uppmärksammat för att han har tagit med sin fru på 35 resor varav en hel del är utomlands, bland annat till Japan faktiskt, så det var väl där de lärde känna varandra. Och är det någonting som tidigare talmän har gjort? Eller är det något helt nytt för Andreas Norlén att ta med sig sin respektive? För det känns ju som att man i alla fall inte har talat om det tidigare och att han menar att det skapar en bättre relation och att hon bidrar med mycket när hon är med på hans resor.
Yeah.
Och det kan man ju köpa och det är trevligt för honom. Men samtidigt så skulle hon ju kanske kunna betala för dem själv.
Alltså jag tror så här, jag tror inte tidigare talmän har agerat som han gör. I alla fall inte de jag känner till har gjort så på det sättet. Men däremot att frun är med, det kan mycket väl vara rimligt. Det kan ingå i en officiell representationsroll som det gör det många gånger. Men sen är det så att är det privata resor, då bör man ju betala själv. Och ett av problemen med de här resorna har ju varit att uppenbarligen så är det här resereglementet lite suddigt i kanten när det gäller beslutsfattande kring vad som är vad här. Ja. Men i sak att frun följer med, det är inte nödvändigtvis...
Det saknar jag ändå.
Protokollet då, att efter att DN ställer frågor till honom om det här så har han ju då sett till så att han fått avdrag på sin lön för resan då, för frun och sin son.
Ja visst, det var väl 11 000...
Som det hade kostat att flyga reguljärt blev avdraget då.
På den där resan som var 600 000?
660.
Okay. Ja. Med motivation, okej, nu ska jag återigen. Det är som att jag är hans försvarsadvokat här. Alltså anledningen till att han, motiveringen till det var ju att den här japanska delegationen som de hade lovat skjuts då, att det skulle vara så pinsamt om man skulle tvinga dem att flyga reguljärt också. Så det var väl det som var, det var ju inte egentligen familjen som var anledningen till att man tog det här andra alternativet då.
Men får jag bara säga, alltså, jag tycker det här är, Japans talman är säkert jätteviktig så, i olika sammanhang. Men diplomatiskt så tror jag ju, om jag ska vara ärlig, att det är en större blamage för den talmannen.
Absolut, att bli indragen.
Att bli indragen i den här sörjan än vad det hade varit att flyga reguljärt. Så att i så fall så kanske man också ska göra en bedömning som UD kanske kan hjälpa talmannen med. Vad som är vad i det här, alltså vad som är viktigt och oviktigt. För just nu så har han ju lyckats dra med Japans talman i den här soppan, vilket jag tror att Japans talman, det är det enda den personen kommer att vara känd för i Sverige. Det kanske den kunde varit utan.
Ja. Ja, men också att man undrar, hur kom en Japans talman till Sverige? Åkte han reguljärt eller med privatjet?
Ja, men han var där på ett officiellt besök i Sverige.
Ja, men innan. Jag menar, om han åkte, vi säger att han åkte reguljärt till Sverige från Japan, då har han nog inget emot att åka reguljärt till Genève.
Det förtäljer inte historien. Men det inte så, den som vet kan mejla
inte. Jag vet att man inte får tappa ansiktet i japansk kultur, ja. Men jag tror att han skulle liksom klara sig med att åka...
Absolut.
Vanligt flyg.
Det mest sympatiska...
Det verkar ju, om man ska vara ärlig, med tanke på att den andra resan också var en privatjet, att det är talmannen som vill åka privatjet.
Ja, och det vill ska man göra en...
Han åkte inte alls. Det blev
nej, det skulle varit med en delegation från riksdagen.
Nej, men jag menar, men till tillbaka från Genève till
ja,
Sverige.
Tillbaka åkte
då
han.
Åkte ju inte jag
nej, då, kom, med. Då kom ju det ordinarie regeringsplanet och hämtade honom. Mm. Men det är väl det som är intressant kanske det, om man ska göra en jämförelse med tidigare talmän, så är det väl då om de har stått på sig, för det är väl det som är problemet för Norlén här då, är ju att regeringsplanet som ju hade använts annars, det tror jag inte är någon konstighet. Han är ju trots allt nummer två i ordningen efter kungen att få använda regeringsplanet, men det var ju inte tillgängligt då, och om man då står på sig, det är väl det som är, du är inne på Anders, att det är ju inte särskilt svenskt så att säga. Det är inte det vi är vana vid, att man då, nej men vet du vad, jag kan inte åka för 17 000 till Genève. Jag ska minsann ha det här privatjätten. Det är väl det som är lite speciellt här då.
Fast jag skulle nog vilja säga att det är inte självklart att talmannen kan ha fridragningsrätt på regeringsplanet heller. Därför att det ska gå till alla statsråd. Det ska gå till centrala statsledningen. Och jag kan tänka mig att det finns betydligt mer produktiva saker för svensk del, till exempel skicka ministrar och deras tjänstemän, än att just ha upprätthålla så här statusen. Och det jag invänder mot i det här, det är att talmannen så att säga kräver en nivå på status som inte ankommer på valda ledamöter. Och då tycker jag så här, att det är inte jättekonstigt att åka business class heller. Det blir som att det, liksom, det är något nedköp att få åka business class inom Europa. Jag tycker det låter helt vansinnigt som liksom normskala. Det är en normförskjutning där det är, så här, det är självklart att talmannen ska få åka regeringsplan. Alltså, hur många regeringsplaner ska vi ha?
Jag tror bara det...
3, 4, 5. Jag menar, du har ganska många om det ska räcka. Om alla ska ha den här liksom stora hatten på sig.
Jag håller med dig, men jag tror att det är ett problem som även funnits med tidigare talmän.
Jag tror det har funnits med tidigare talmän, och jag tror att det finns ett problem i Göran Perssons hantering av Harpsund till exempel, som ju kom upp när frågan blev om Kristerssons hantering av Harpsund. Så det är inte så att det är liksom ena blocket som gör det här. Men jag tycker att det verkar gå dem mer åt huvudet nu än vad jag har sett tidigare.
Men jag tror också att det här drabbar framförallt Moderaterna. Alltså det finns, om man ska dra hårda växlar på det hela, så kanske en av delförklaringarna åtminstone till att Sverigedemokraterna har dragit om Moderaterna så mycket är för sådana här skandaler. Alltså det har varit kring Landerholm eller hur olika ministrar berikar sig genom aktieaffärer och ja, som du nämnde, Sagerska palatset och
Harpsund,
att man har svårt att skilja på sitt och ditt och sådär. Att det finns någon kultur inom Moderaterna som är att man tycker att man är lite för mer, och att de spär på också den fördomen om Moderater genom det här agerandet. Så att ja, det Andreas Norlén gör skadar ju indirekt också partiet.
Ja, det, ju rätt, det läggs ju på en hög av saker som redan har hänt under den här mandatperioden.
Ja, men också den här liksom, på något sätt nästan nyrika attityden till att det måste synas. Man måste visa upp den här rikedomen. Det blir liksom ett nedköp och inte få flyga regeringsplan. Alltså det är liksom, det är som kokonivå. Alltså om grundnivån är liksom att vi ska flyga regeringsplan och vi ska ha liksom vem vi vill på besök i Sagerska palatset, liksom lobbyister eller inte. Det är som grundnivån. Går man ner från den, då har man liksom gått ner från någonting. Alltså det är ju fullkomligt koko. Man går ju upp till den. Alltså hela normskalan har blivit förskjuten, som att det här är det naturliga. Normalt sett så alltså regerings du blir ju så här, du så här regerar ju sönder dig på liksom några mandatperioder, har suttit så här 3 mandatperioder och regerat sönder dig. Här har de regerat sönder sig på ett par år. Alltså det är helt fascinerande.
Ja. Det mest
och de ser det inte heller.
Ja, nej. Nej, men det mest sympatiska i den här berättelsen tycker jag är att han krävde att det inte skulle vara sushi på planet då, när den här japanska delegationen skulle äta tillsammans med talmannen och hans familj, för att man inte blir mätt på sushi. Det är det enda jag kan känna igen mig i det här, för det blir man ju väldigt sällan. Eller? Det kan bli en sista...
Du vet att sushi är olika bitar som man kan ta
en bild. Sven är banan. Kalle kommer fram här. Ja, det kändes verkligen som...
Det var det enda som jag tyckte kände det lät lite sympatiskt. Men okej, jag får inte... Ni är kritiska in till sista ordet sägs i den här podden, hör jag. För det får bli vårt
slut. Fisk och ris är väl ganska mättande,
tycker jag. Ja, det kanske är. Okej, han har inga rätt överhuvudtaget, Andreas Norlén. Och med det så tackar vi för oss idag, helt enkelt. Tack.
Tack. Hej, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.